Gåvorna är många. Att använda sina gåvor handlar om att leva som en äkta person. Att leva nära Gud och leva nära sitt eget hjärta och känna att ja, det här är mitt bidrag till helheten. Jag tänker främst på församlingen, men jag tänker också bidrag av helheten som mänsklighet. Den församling där medlemmarna söker Gud för att hitta sin plats. Hur livet nu ser ut just nu, men ändå tro att ja, men jag har en plats. Kanske genom att sitta närvarande, eller kanske genom att göra något, eller kanske genom att be. Gåvorna är många. Det är en del av arbetet som pågår varje år då det är valberedningstider. I den här församlingen är det inte det nu, men det pågår ju ändå ganska många böner, telefonsamtal, funderingar och tillfrågningar i de där perioderna när valberedningen ska arbeta. Det valberedningen gör, det är att försöka hitta rätt person till rätt plats. För att det ska bli så bra som möjligt för både församlingskroppen och personen som har en viss uppgift. När jag träffar nya medlemmar får de alltid frågan: vad skulle du vilja bidra med till helheten som ditt liv ser ut just nu? Och många gånger handlar det ju då om att vara med, försöka komma, lära känna församlingen. Det är mitt bidrag just nu, vad jag mäktar med och vad jag vill. Sen så brukar vi prata om, och vad drömmer du om på sikt? Finns det uppgifter som du längtar efter och som du skulle vilja ha på sikt när tid finns? Och det där är ju egentligen frågor som vi alla skulle kunna ställa till oss själva, kanske varje år. Vad vill jag bidra med just nu? Vad mäktar jag med? Vad vill jag? Och vad drömmer jag om på sikt att jag skulle vilja göra? Kanske bjuds du under denna gudstjänst eller efter gudstjänsten att berätta för Gud vad du drömmer om, vad du vill. Eller kanske vill du samtala med någon person du har runt omkring dig. Kanske vill du samtala med mig om din gåva och din uppgift, ditt uppdrag. I styrelsen har vi under många år arbetat med frågan att vi önskar att församlingen skulle få vara en plats där människor inte känner krav på grund av alla uppgifter som vi måste utföra, utan där människor får blomstra och bli använda på det sätt som gör att man som individ mår bra och som gör att församlingen mår bra. Och allt förstås, inte för sin egen skull, utan för att vi ska kunna fullfölja Guds kallelse att vara kyrka i och för Lerum och alla människor. Vad skulle hända om vi själva söker vår uppgift i kroppen i församlingen enligt Paulus ord? Till liksom vi har en enda kropp, men med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus, men var och en är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Den viktiga poängen är att gåvorna vi har fått har vi fått från Gud. Att Gud har valt att lägga ner olika gåvor i sina barn. Gåvor som vi behöver upptäcka under våra liv. Och som vi har fått ansvar för att använda för att tjäna varandra. Till Timoteus sa han: ta vara på den nådegåva du har. Tänk på detta, lev i detta, stå fast i detta. Och i första Petrusbrevet 4, vers 10 står det: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Vet du vad du har för gåvor? Brukar du dem enligt sången vi sjung? Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Ett tjänande liv kommer ur ett hjärta som gensvarar på Guds kärlek. Vad Gud har gjort för mig, därför vill jag göra detta, leva så här. Så mycket kärlek har jag fått, därför vill jag vara med och ge. Paulus i brevet som Gabriella läste en del av. Han var ganska snabb att tala om för de som var med i den församlingen att de som var så här riktigt motiverade och på gång, liksom, nu ska vi vara församling här i vårt samhälle. Han var noga med att säga, rusa nu inte ut och ta första bästa erbjudandet, utan låt det sjunka in. Sök Gud. Ta reda på det. Ta reda på vad som är din gåva, dina gåvor, för att delta i församlingens uppbyggnad. För att hitta våra gåvor i varje enskild tid. För det är ju inte så att vi hade en gåva en gång när vi var 15 år som vi användes. Sen är det liksom samma sak vi ska göra hela vårt liv. Utan gåvorna kan ju komma och gå, och i olika perioder av livet kan vi också bli använda på grund av våra erfarenheter och vår livssituation. Så det är inte så att man behöver kan sätta sig till ro och tänka, ja, nu vet jag vad min gåva är och just nu orkar jag inte göra den. Utan det kan öppna sig nya möjligheter när vi söker Gud i bön. Och när vi uppmuntrar varandra och prövar oss fram. Testa något som någon annan föreslår. Du kanske skulle tycka om att lägga papper i kuvert. Kanske man tycker det där är en riktigt tråkig uppgift. Men när man väl prövar så kanske man känner att det här är just det jag behöver just nu. Så man kan våga pröva sig fram också för att hitta sina gåvor. Vi ska nu titta på de gåvor som Paulus räknade upp i texten vi läste. Och vill du titta på texten samtidigt som jag försöker lägga ut den, så finns ju texten på sidan 1643. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Ingen i Nya testamentet beskriver exakt vad den gåvan innebär. Men det verkar som det handlar om att det fanns människor som kunde ge ett ord direkt från Gud. En del kunde säga, så säger Herren, och sen säger de. Och det är ju så som mycket av Gamla testamentets texter kan vi ju läsa om detta hela tiden. Profeterna som uppfattade att Gud talade direkt till dem och så förmedlade de det till folket. Såklart kan ju en sådan gåva missbrukas. Kanske känner flera av oss till sådana exempel där det har varit obekvämt och där vi också känt oss rädda för den som säger så. Men det finns ju många av oss som också upplevt Guds varma tilltal när någon som anden har rört vid har talat goda ord från Gud. Kanske i precis rätt tillfälle, och vi har känt det där var till mig. Kanske när vi lyssnade på radion, kanske när vi läste en bok, kanske när vi var på gudstjänst eller när vännen ringde oss precis när vi behövde det och ställde den där frågan eller sa de där orden som vi kände, det där var från Gud till mig. Paulus är noga med att säga att den här gåvan ska brukas i förhållande till tron, det vill säga den personliga gemenskapen med Gud. Det är ingen gåva man förfogar över och kan använda hur som helst, utan det är i relation med Gud som den känsligheten kan komma. Orden i förhållande till vår tro står i bestämd form. Och det kan också tolkas som att det som sägs ska stämma med den kristna läran i stort, så att man inte kan sväva ut och prata hur som helst. Utan det är ett sätt att pröva tilltal från Gud, att det måste stämma med hur Jesus var och vad han sa. På flera ställen skriver Paulus att man ska pröva alla profetiska budskap. Och man kan ju då fundera på hur kommer denna profetiska gåva i funktion i vår församling, Ekumeniakyrkan Lerum? Vem talar ord från Gud? Jag tror att flera av oss än vi tror har den gåvan. En öppenhet och känslighet inför Guds ande som påverkar vad vi säger när vi talar tröstens ord, när vi ser funktioner hos andra, när vi står upp för människors lika värde, för rättvisa, de som kämpar för ensamkommande unga, för homosexuellas rätt till kärlek, för bättre vård till äldre och fler resurser i skolan, för de som står upp för klimatet och freden. Ja, listan kan göras oändlig. Vi brinner för olika saker. Och Gud har sett till att det ska vara så. Den profetiska gåvan har många uttryck för att det ska bli så helt som möjligt att Guds värld ska bli den värld det var tänkt att vara. Vi behöver varandra. Det är lätt att se upp till den som är verbalt begåvad och som gärna syns framifrån och talar ord från Gud. Därför lyfter Paulus i nästa sats upp tjänandets gåva. Det finns många olika sätt att ha ett tjänande sinnelag. Jesuslikheten hos dessa människor, hans förhållningssätt, hans praktiska handlingar, de som verkar i det dolda, inte är rädd för skitjobb. Jesus tvättade sina vänners fötter till exempel. Han mötte dem utifrån sitt hjärta. Han stod inte på några listor, var ingen sammankallande person. Han bara gjorde tjänandets gåva. Det är inte speciellt ovanligt att de som har tjänandets gåva är lågmälda personer som inte alls har något behov av att visa upp vad de gör. Paulus lyfter upp den här gåvan och uppmuntrar oss att glädja oss över den gåva som har getts av Guds nåd. Och hur kommer tjänandets gåva i funktion i vår församling? Har du den gåvan? Och hur vill du använda den i glädje och tacksamhet? Sen tar Paulus upp undervisningens gåva. Att Paulus just gör den gåvan till en stor sak är inte speciellt svårt att förstå om man tänker på vilken tid det här var när den skrevs. I den tidiga kyrkan fanns det inga böcker, eller få var de i alla fall, och det var väldigt få som överhuvudtaget kunde läsa. Därför hade ju läraren en väldigt viktig roll. Allt församlingsmedlemmarna lärde sig var från läraren som undervisade. Men också i vår tid är pedagogiska gåvor viktiga. Kanske viktigare än på länge. Det har jag förstås ingen aning om. Men i vårt media- och informationssamhälle, hur kan man fängsla söndagsskolbarn så att de lär sig Bibelns berättelser och erfar Gud? Hur kan man lägga upp en bra konfirmandlektion så att ungdomarna känner, wow, det här berör mitt liv? Hur kan man förbereda en gudstjänst för att alla åldrar ska kunna vara närvarande och möta Gud? Och hur kan man lägga upp ett årsmöte för att så många som möjligt ska kunna bli delaktiga? Och hur ska man hålla ihop en scoutpatrull där barnen har väldigt olika förutsättningar, personligheter och funktionsvariationer? Hur kommer undervisningens gåva i funktion i vår församling? Har du sådana gåvor? Hur vill du använda dem i glädje och tacksamhet? Sedan kommer Paulus till tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Den gåvan har att göra med uppmuntran. Om gåvan att undervisa förmedlar kunskap, så handlar denna gåvan om att stimulera. Att gå vid sidan om en person, att vara mentor, att finnas nära. Många av oss har den gåvan att uppmuntra och förmana. Och vi vet också att personer vi har mött genom livet har gjort väldigt stor skillnad, som har gått vid sidan av oss och visat oss vägen på ett eller annat sätt. En människa som uppmuntrar kan tända lusten och glöden på nytt att vara med och bidra och känna att man betyder någonting för den här världen. Hur kommer gåvan att trösta, förmana, uppmuntra i funktion i vår församling? Har du den gåvan och hur vill du i så fall använda den i glädje och tacksamhet? Nästa gåva som Paulus räknar upp är gåvan att frikostigt dela med sig. I församlingen i Rom fanns det troligtvis många som var fattiga. Och Paulus talar om dem som hade gåvan att dela med sig till dem som verkligen behövde. Och enligt Paulus ska detta göras frikostigt. Givaren ska inte ha några andra avsikter eller motiv än önskan att hjälpa till, inte att bli berömd eller känd för sitt givande. Gåvan att frikostigt dela med sig handlar om att den jag möter, att se den personens behov och att göra vad jag kan för att hjälpa henne. Vad finns det för behov i Lerum, i församlingen? Vilka är behövande? Vad behöver de? Tid, ekonomiskt stöd, närvaro, middag, förbön, uppmuntran, husrum. Listan är oändlig. Gåvan att frikostigt dela med sig. Vad finns det för ekonomiska behov i församlingen? Kanske kan du be Gud om glädje och tacksamhet i ditt givande. Be om frikostighet att dela med dig. För det är en gåva att vara tacksam för, given av Gud. Nästa gåva i listan, dagens lista, det är gåvan att vara nitisk som ledare. Vad betyder det? Det handlar om att inte utföra sitt uppdrag halvt närvarande, utan göra sitt jobb väl, med flit och iver, innerlighet. Och varför är det viktigt att en ledare är nitisk? Ja, den ledare som utför sitt ledaruppdrag i närvaro och glädje påverkar den grupp hon leder. Det känner vi alla till från alla möjliga grupper vi har varit del av. I arbetslivet, skola eller kyrka. En ledare kan påverka hela stämningen i en grupp. Många av oss har ledargåvor. Har du gåvan att vara nitisk som ledare? Är du använd eller vill du ge dig till känna? Känner du tacksamhet och glädje över att du genom Guds nåd har fått den gåvan? Eller behöver du kanske be om ny lust i något ledaruppdrag? Alla ledaruppdrag påverkar andra människor. Därför uppmuntrar Paulus oss att ta det på allvar, att ge oss hän eller vara nitiska. En lika viktig gåva är den sista i textavsnittet som vi har läst, nämligen gåvan att med glatt hjärta visa barmhärtighet. När Paulus talar om att visa barmhärtighet kan man anta att han relaterar till alla de sjuka, lidande, utblottade människor som fanns i hans tid. Gåvan att visa barmhärtighet är ingen tung plikt, utan något man gör för att hjärtat säger att man ska bry sig. Att man verkligen känner glädje och tacksamhet för att Gud har gett den gåvan att ha förmåga att visa omsorg och barmhärtighet. Hur kommer gåvan att med ett glatt hjärta visa barmhärtighet uttryck i församlingen? Har du den gåvan och hur vill du använda den? Det finns oändligt många sätt att tjäna varandra. på. I första Korintherbrevets 12:e kapitel säger Paulus: nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Det vill säga att när var och en av lemmarna kommer till sin rätt, då blir församlingskroppen mer hel, äkta, genuin, levande. Entusiasmen sprittar av sig så att fler av lemmarna kommer i funktion. När man upplever tillfredsställelse av och i gemenskapen genom att man har ett uppriktigt tjänande, så blir arbetet en glädje och inget ok. Istället för att ta musten ur den får man kraft. Istället för att känna sig helt utmattad upplever man välsignelse. Man säger, som den ton som vi ofta har i både runt styrelsebordet och som jag upplevt i konfirmandledargrupperna, och det finns ju såklart i alla grupper, men det är där jag är mest involverad. Då anar jag ganska ofta när man går från de där samlingarna, det är en nåd att få vara med. Det är ett privilegium. Tänk att vi har fått träffas idag och varit med om det här. Så nu inför vår nystart efter sommaruppehåll, nystart av terminen, så är en uppmuntran till dig att tacka Gud för allt du har fått ta emot. Allt du är, alla dina erfarenheter, din personlighet och allt du kan. Samtala gärna med Gud och tänk: hur ser mina gåvor ut egentligen? Och hur kan jag just nu i mitt liv använda dem för att bygga upp Guds värld, samhället i Lerum, församlingen, Ekumeniakyrkan, som jag är en del av? Nu ska vi ha en kort stund av tystnad, där du får tid att tacka Gud och fundera på frågorna: hur ser mina gåvor ut? Hur kan jag just nu bli använd för att bygga upp församlingskroppen jag är en del av? Hur ser mina gåvor ut? Hur kan jag just nu använda dem för att bygga upp församlingskroppen som jag är en del av?